I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då säger vi varmt välkomna för sista gången 2021 till den damallsvenska podden. Ja, damallsvenskan har varit slut ett tag, men det finns ju otroligt mycket att prata om ändå, och det kommer inte bara bli svenskt fokus under den här podden, det kan jag lova redan nu, men vi ska snacka värvningar. Vad är det egentligen som händer i klubbarna? Vad kommer vi att få se 2022 egentligen? Och så ska vi börja med lite Champions League-snack, för nu är ju gruppspelet slut. Med mig i studion, Makoto Asahara, hur mår du?
Jag mår bra, tycker jag. Kul att vara tillbaka i den här miljön igen. Alltså inte poddstudion har man ju varit i, men just i liksom damallsvenska poddsammanhang. Känns väl rimligt att vi återkommer här en gång och kollar läget. Det har hänt en del ändå.
Det har hänt väldigt mycket, och med oss för att snacka där också via telefon har vi Per Lagerström. Per, hur är läget med dig?
Ja, men det är mycket bra, men jag tycker det är lite för lite obostama svenskarna nu, så det blir perfekt att få podda lite och få tycka och tänka.
Ja, prata av dig lite, och som sagt, damallsvenskan, det ska vi landa in i alldeles strax, men vi måste börja med Champions League-gruppspelet. Vi börjar väl med då vårt svenska representationslag som fanns med Häcken. Otroligt tungt gruppspel för Häckens del, många stora förluster mot de stora jättarna från Europa. Vad säger de resultaten, Makoto?
Ja, de är ju väntade sammantaget, måste man ju ändå säga. Häcken gör ju där de ska på att de ändå vinner en match i alla fall mot Benfica, men överlag såklart de hade önskat sig mer av det här Champions League-spelet. Men sen är det ju en så pass stor skillnad. Lyon, Bayern München, det är två lag som de liksom damallsvenska klubbarna inte är nära just nu. Det är ju det som är problemet, så att det var som väntat. Sen är det ju vissa av de här matcherna där kanske liksom marginalen blir för stor. Man vill ju inte förlora med 1-5 hemma mot Bayern München. Man vill inte åka till Lyon och förlora med 4-0. Men det är så det blir på något sätt. Och jag är ju inte förvånad över att det blev ett sånt gruppspel som det blev.
Vad säger du, Per? Är du förvånad över att Häcken inte lyckas göra det bättre?
Kanske inte att de inte går vidare är förvånad över. För det som du säger, det är två toppnationer i Europa. Vi får se hur långt de kommer komma, de lagen. Men prestationen i sig, jag tycker att det är för stora siffror när man går in i Champions League och man ska spela om. Det handlar ändå om att det är ett gruppspel för första gången. Det handlar om att kunna ge sig själv chansen att vinna poäng. Och med de spelarna också som Häcken har, Stina Blackstenius som forward, så skulle man kunna tänka att man kan spela för att hålla nollan någon match, och så vet man att hon skapa målchanser. Så att jag tycker att det är olyckligt. Att jag hade större förväntningar faktiskt på BK Häcken.
Ja, jag håller helt med där. Jag hade också större förväntningar. Och lite besviken på hur man gör när man tar ledningen hemma där mot Bayern München. När Stina Blackstenius faktiskt lyckas göra mål. Att man släpper till så pass snabbt. Och de har ju fått lära sig verkligen den hårda vägen. Att i Europa då straffa sig varenda misstag man gör.
Ja, och då har man upprepat de misstagen, för att ärligt talat, ganska många mål är ju ganska svaga prestationer. Det är slarv i en uppspelsfas, i en speluppbyggnad. Det är, man är inte på rätt, man liksom är inte på rätt plats i försvarsspelet, och den kravet tycker jag man ska kunna ställa på dem. Och även om det är toppnationer i Lyon och Bayern München, så vissa spelare mot spelare, BK Häcken har ju vissa spelare som tror jag skulle kunna gå in i några av de där uppställningarna. Men framförallt hur man tar sig an uppgiften och hur man funderar på vad man ska göra nästa steg. Jag tänker att varenda poäng kan ju vara viktigt i ranking, koefficient och så vidare. Så att det är ju större betydelse än bara om det kommer två eller tre. Så att nej, jag tror då att det kanske är jag tror att svensk fotboll och obostammarsvenskan borde ligga längre fram. Faktiskt, men ja, det är svårt att säga. Det ska bli väldigt intressant nästa säsong då. Om det här fortsätter, om det är sån här stor skillnad eller om det faktiskt handlar om orutinen och okunskapen att kanske anta sig matchplaner på det sättet.
Alltså det som jag tycker svider mest av det här är inte storförlusterna mot lag som Bayern och Lyon, utan det är ju att man förlorar hemma mot Benfica. För jag tycker att, det har vi sagt förut i den här podden tror jag också, att kravbilden på en liksom damallsvensk representant i ett sånt här liksom, i en sån här turnering borde vara att vi ska ligga före Portugal. För Portugal är ändå ganska långt efter, om man säger så. Där ska man kunna ha förväntningar att Häcken ska gå in och vinna två matcher. Man vinner bara en av dem. Såklart att det finns liksom, ja, det är ju tillfälligheter och sånt som avgör naturligtvis också i en sån match. Men samtidigt, ja, där kan man ställa ett högre krav. Såklart de ska ha en bättre poängskörd. Samtidigt, de här misstagen man gör mot storlag, det är också ganska så att mot storlag så kan det se ut som att det är slarv, se ut som att det är misstag, men att det liksom, du måste ju vara på en sån enorm koncentrationsnivå för att hålla mot ett sånt lag. Du måste pricka varenda sak rätt. Och då blir det också att liksom misstag sker, för att bra lag får misstag mot sig, för att de skapar lägen där det sker misstag. Så att där vet jag inte, alltså jag är inte så förvånad över att det blir stora siffror i de matcherna. Sen finns det absolut detaljer i spelet man ändå kan ifrågasätta. Men som sagt, vad Rosengård hittar på om de tar sig till gruppspelet nästa år, det ska bli väldigt spännande att se om det är lika långt emellan som det var nu.
Så kan man ju fundera på också vilken form Kurmabrekveckan kommer in med det här slutspelet. Alltså vi har ju tittat hela säsongen, vi som har följt dem i Obostamansvenskan. Man har ju inte lyckats ersatt Filippa Angedal till ett kast. Alltså den motorn på mittfältet, men också Kulba var med nästan hela tiden, men hon är på väg bort. Hur har fyrbackslinjen kunna sett ut liksom, vad hände med förra året med finskorna på kanterna, hur vass är man som lag? Och Rosengård vann ju faktiskt ganska enkelt, och det kanske säger någonting, så att det kanske också är en signal, var står Bäck och Häcken exakt som lag just nu när Champions League ska genomföras?
Ja, så är det ju, och hela den här kontraktsituationen som vi har pratat så mycket om, som blev väldigt märklig med Sigiotti och Kullberg som försvinner mitt i det här gruppspelet, och mycket som har skett i Häcken. Vi får väl se hur det går då nästa säsong för Rosengård, som ni är inne på, som ju då blir representanter framöver. Vi ska ju även så att Häcken får kvala som tvåa och Kristianstad än en gång som trea, men vägen in är ju längre. Men det är ju så att bara för att Häcken nu då åkt ut i gruppspelet, så är det ju inte så att Champions League lägger sig ner och dör. För nu är det dags för kvartsfinaler. Och de ska ju faktiskt lottas här idag. Och det som väl är mest anmärkningsvärt när man tittar på den här listan, det är ju absolut inte att Häcken saknas. Det är att finalisterna från i fjol, Chelsea, finns inte med i kvartsfinal. Per, hur reagerar du på att Chelsea faktiskt inte tar sig vidare från sin grupp?
Nej, om det är en besvikelse för att inte Häcken, så tänker jag för Chelsea-fan enorm besvikelse, som du säger. De spelade final förra året. De är toppklubb i England. De har satsat på det här. Jag tror att de har, som, utan att veta det, skulle jag gissa att de har intern målsättning. I år ska man konkurrera om att vinna hela turneringen. Och de åker ut i ett gruppspel. Nog att det var jämnt, men också på det sättet i den avgörande matchen mot Wolfsburg. Det hade blivit väldigt spännande att se ett lag som brukar vinna så otroligt mycket, hur de hanterar det här framöver som lag och som klubb.
Alltså det som slår mig är att det här är ju en käftsmäll för VSL. Alltså att Chelsea, såklart nu fanns det ju, det pratade jag med Hayes om efter den här matchen också, att det var två covidfall i laget, det fanns en osäkerhet överhuvudtaget i med situationen som är i England inför den här matchen, och det mycket väl kan ha påverkat laget mot Wolfsburg, men du ska ju inte kunna förlora en sån avgörande match på det sättet du gör oavsett. Och att Chelsea, som är liksom kanske Englands hela bästa lag, åker ur i ett gruppspel, det är för dåligt. Att Juventus, all heder till hur Juventus hanterar det här gruppspelet och tar sig vidare, de tar den här poängen mot Chelsea som de behöver och så vidare och löser den här platsen. All heder till dem, för jag trodde inte de var så långt fram som de har visat att de är. Wolfsburg vet vi hur bra de är, det vet vi sedan tidigare, de har varit med i gamet länge. Men det är ju en sån otrolig prestigeförlust för den engelska ligan som satsar så pass mycket som de gör. Ett annat noterbart resultat från den omgången i Arsenal som liksom åker till Hoffenheim och förlorar med 4-1. engelska ligan är kanske inte så långt framkommen som de vill få det till överhuvudtaget. Titta på när Arsenal mötte Barcelona också. Nu blir ju alla överkörda av Barcelona i år, men det är de är absolut bästa lagen i Spanien, Tyskland, i Frankrike. Jag tycker de är en bit före de absolut bästa i England just nu. Och det ser man ju på resultaten om inte annat. Så att det blir intressant hur de kommer svara på det här och hur satsningen kommer vara. Man har ju märkt hur mycket de har satsat med nyförvärv och truppbyggen och allting runt omkring och så vidare, hur långt gånget är. Men sportsligt så är det fortfarande en bit till de allra, allra bästa.
Det är det absolut, och jag tycker att det är intressant att man märker det så tydligt mot just tyskt motstånd. Mm. En liga där man ju har byggt väldigt länge, som är taktiskt skolad, där man vet vad man håller på med och som har bevisat sig på den här scenen i flera år. Det har ju varit den tyska ligan som har dominerat, och så har de andra kommit som uppstickare nu. Men det görs ju mycket rätt runt om i den engelska ligan med satsningar kring tv-rättigheterna, kring sändningarna. Det kommer in mycket pengar, så att förhoppningsvis kommer de väl dit. Men det är intressant att se hur de agerar när man ställs mot så här taktiskt skolad lag. Jag menar, Hoffenheim, det var ju laget som skickade ut Rosengård ur den här turneringen, så att Arsenal kan förlora mot dem med 4-1, det är ju ändå lite tillbaka till Rosengård, som var väldigt missnöjda efter att ha åkt ut mot just Hoffenheim. Vad säger du om VSL och deras status, Per?
Ja, men jag tycker det är en intressant diskussion. Jag tycker för att de har, med all rätt har hög status, och jag tycker det är kanske lite tidigt att utvärdera hur hög standard de håller. Att Barcelona är en klass för sig, det tycker jag var tydligt när man sett det. Däremot tycker jag du är inne på något väldigt intressant, Anna. Det är liksom taktiken, den taktiska skolan som de tyska lagen har. Det är inte bara i damfotboll och här i fotboll. Man brukar alltid prata om bollen spelas för jämnt och förr och senare vinner Tyskland. Alltså de har ju någonting speciellt i taktiken, och kanske är det ödmjukheten då i VSL, alltså i Super League där i England, att både Chelsea och Arsenal, visst, de har förstärkt, de är bättre än någonsin, de vinner mycket på hemmaplan, men man har en matchplan, en specifik matchplan när det blir Champions League. Det är ju faktiskt någonting annat när man möter ett europeiskt lag från en annan nation med andra toppspelare, hur man tar sig an matchen. För tittar man på båda de här, liksom Wolfsburg otroligt smart spelat mot Chelsea. Chelsea hade ju bollen som vanligt, men de ställde om på dem hela tiden. Likaså med Arsenal. Liksom Hoffenheims matchplan och hur de tar sig an matchen. Så att kanske att man gått och rätt, eller så handlar det om att ödmjukheten att ta sig an internationella motståndare. Har man scoutat? Jag förväntar mig att man har scoutat dem, men ja, kanske att det gått för enkelt, för bra för de här topplagen i England, och så helt plötsligt smäller det till när man kommer till Europa. Oväntat tycker jag dock.
Ja, jag såg ju där att Arsenal, bland annat Jonas Edvald, twittrade ut här i veckan att han söker en analytiker, och ja, det verkar som att de kan behöva det i Arsenal-lägret.
Ska ju säga att de vann också 4-0 hemma mot Hoffenheim och gick ju ändå vidare, så att det kanske inte är sån fara på taket likväl. De är ju trots allt nu. Det lär ju bli svårt i den kvartsfinal de får, med tanke på vilka gruppetter det är de kan lottas mot, i form av liksom Wolfsburg, Paris, Barcelona, Lyon. Liksom, oavsett vad du får så är du ju en underdog i en sån match. Så att det blir ändå viktigt för Arsenal liksom att ta sig vidare, även om det kanske inte var på det allra vackraste viset de gjorde det.
Väldigt mycket så. Jag blir också spänd på att se vad Juventus kan göra mer nu när det blir så där att det blir dubbelmöte igen. Man gjorde ju det bra mot Lyon här om året också när det var i dubbelmöte, men tog sig ju inte vidare då. Det är imponerande av Juventus att ta sig vidare från den där tuffaste av grupper, den som alltså Chelsea inte tog sig vidare ifrån. Men som sagt, lottningen, den är inte genomförd än. Den kommer att ske här om en liten stund. Så vi lämnar det där nu och släpper Champions League, släpper Europa. Och nej, förresten, jag kom på vad jag också är orolig över. Magdalena Eriksson klev ju av skadad i Chelsea-matchen, och jag blev orolig med tanke på hur hon reagerade kring den där skadan. Sen så haltade hon ju visserligen av på egen maskin, spelade några minuter till, men det blev bara 5 minuter efter halvtidsvilan. Och för en svensk landslagsspelare så blir man ju orolig. Även Pernilla Hades reaktion gör att det kändes inte helt bra det där.
Nej, verkligen inte. Och det finns en dimension till. Det är att de kommer ganska återkommande till Magdalena Eriksson senaste året. Det är till och från, och det är väldigt oroväckande. Ibland sitter det ihop. Du har en skada, hon är ju så oerhört professionell och tränar upp sig och vill komma tillbaka så snabbt som möjligt, så kommer nästa. Nu tror jag det här var väldigt olyckligt, men ändå, det när kroppen börjar ge de signalerna, så att är det verkligen någonting att ta hänsyn till. Hur det som ska komma tillbaka och bli skadefri, men också hur klarar hon längre turneringar. Det är viktigt att hon får vara skadefri under längre tid för att kunna spela ett EM i sommar och kunna vara kanske så bra som hon kan vara varje match för Sverige när man handlar om att tävla om ett EM-guld, som jag tror målsättningen är.
En annan oroväckande detalj just i landslagssammanhang är att Kosovare Aslani inte fanns med här i helgen för Real Madrid, som ju precis kommit tillbaka från skada. Ska säga, så Real Madrid tog sig faktiskt vidare också, men lär ju vara typ drömlott för alla lagen att få här nu till lottningen. Men Aslani saknades i helgen, oklart varför fortfarande, men just skadekänningar, så att det är också oroväckande om det är ett återfall i skadan där efter att hon har varit borta några månader innan.
Ja, minor setback skrev hon väl själv om på sociala medier där, och nej, det är inte vad vi vill ha när vi snart går in i ett år med ett EM-slutspel. Vi minns ju också där, apropå Magdalena Eriksson, att det var ju så hon fick inleda det här OS-et. Fick sitta på bänken eller till och med på läktaren i premiären mot USA efter att ha haft skadekänningar in i den där turneringen efter Champions League-spelet i fjol. Så att, nej, det är inte de signalerna vi vill ha. Det är ju dock ett halvår kvar till EM, så vi behöver kanske inte börja oroa oss allt för mycket redan nu.
Nej, det är långt kvar, men det man kan se, jag tycker nästan... Det mesta är positivt med att det blir ett gruppspel i Champions League och fler europeiska matcher för damerna. Men det vi kommer att se också, de här toppspelarna som spelar i toppklubbarna i länderna, högre konkurrens i ligorna, fler matcher där, fler gruppspel i Europa, ordinarie landslagen. De här spelarna kommer, precis som på här sidan, kommer att slita hårt. Och man får nog räkna med att med fler matcher och högintensiva matcher så kommer skadorna. Det är någonting som tror landslaget behöver ha en plan för att ha, och det tycker jag i och för sig att de har. De har ju faktiskt ganska bred trupp nu, svenska damlandslaget, med många platser. Framförallt offensivt, vill jag påstå.
För det är ju också någonting som kanske damlag i sig inte alltid har, just breda trupper. Man har inte den möjligheten att rotera på samma sätt som de etablerade herrklubbarna som har levt i den här vardagen länge med tuffa Europamatcher vecka ut och vecka in, samtidigt som man ska konkurrera i sin egen serie. Det har man ju sett flera gånger att det kan vara problematiskt när man inte kan rotera och de här skadorna dyker upp.
Ja, verkligen. Och det är därför fortsatt liksom, ekonomin och omsättningarna och liksom, professionaliteten behöver utvecklas så att man kan ha, inte 20, för är 2-3 borta då är det 17 spelare, utan du behöver ha 24-26 spelare i en trupp för att verkligen kunna klara en hel intensiv säsong med hög, liksom, högkvalitativa matcher egentligen varje månad året om.
Ja. Med det så ska vi stänga det där Europafönstret nu. Nu tror jag inte att det är något mer jag oroar mig över. Det kanske kommer sen. Jag oroar mig alldeles för mycket dessa dagar. Men vi kan väl diskutera då damallsvenskan och vad det egentligen är som händer i serien. För det har ju hänt en hel del, och det finns nog en och annan supporter där ute som sitter och vill att det ska hända ännu mer. De som kanske sitter och önskar att få en julklapp här, och det är ju några dagar kvar. Så Per, vilka tycker du är i störst behov av att få en fin julklapp inför säsongen 2022 för att det ska kännas lite lugnare?
Jag tycker att VK Häcken, med den liksom förväntansbilden man har på dem och den kravbilden de ska tävla om SM-guld. De fick ju en tidig djupback i Josefin Rybrink, en väldigt, väldigt, väldigt bra värvning som mittback, men det är för många tongivna spelare som har lämnat och alldeles för lite som har hänt. Så att där måste det smattra in ett par julklappar, tycker jag. Sen om de kommer i januari, då får det väl vara så.
Alltså det är fortfarande väldigt tidigt här. Så att det är klart, det kommer hända saker, det är helt övertygad om. Sen tycker jag ändå att Josefin Rybrink-värvningen, det är ju ett power move av BK Häcken. De sätter ju en standard i den här serien. Det är en otroligt tuff prestigeförlust för Kristianstad, tycker jag, som ändå har utåt sett sagt att man ändå har målsättningen att verkligen konkurrera på allvar. Att tappa då en av sina absolut bästa spelare, en som varit nominerad i årets back 2 år i rad, rakt av till BK Häcken. Ja, det är en extrem prestigeförlust, skulle jag säga, men det är också otroligt liksom, ja, som sagt, power move från BK Häcken och plocka, ja, liksom resten av seriens kanske bästa back, om man bortser från de två topplagen, rakt in i startelvan. Där har man ju en ersättare för Emma Kullberg. Det är på plats. Sen är det ju frågan vad som händer med Stina Blackstenius, såklart. Och det kommer ju påverka mycket. Att man förlängde med Hammarlund, det är ett bra drag på alla sätt och vis. När hon kommer tillbaka från sin skada. Men såklart de behöver värva mer. Sen är ju bara frågan vilka mer de kommer tappa också. För det är ju Jennifer Falk också. Ryktenas dam för tillfället med liksom intresse från England och så vidare. Så att det är mycket som lär hända där innan vi drar igång den säsong.
Ja, men jag håller med. Det är just bara powern där. Om man bara har gjort en värvning, då tycker jag det är väldigt snyggt att man tar då Josefin Rybing. För då kanske man skickar signalerna till de andra man förhandlar med. Kolla, vi plockade en av, och jag tror till och med att hon var under kontrakt, va? Mycket chans där. Att man plockar en spelare som är under kontrakt med någon som kom trea till sig. Så det kan vara strategiskt väldigt, väldigt bra gjort av dem. För annars att man ju fundera, vad kommer hända med BK Häcken? Det är en första signal vad de letar efter. Vilka typer av spelare de ska plocka. Så att,
Ja, och skulle de lyckas hålla kvar en sån som Stina Blackstenius, vore det ju också ett otroligt statement med tanke på vilken säsong hon har bakom sig, både då i serien men också i landslaget. Det är ju inte så att de europeiska klubbarna inte har uppmärksammat Stina Blackstenius den gångna säsongen, så att det hade ju också varit ett otroligt statement för Häcken.
Inte för att göra ett hopp allt för långt ut i världen igen, men det måste ju sägas att det är ju mer eller mindre en skandal, tycker jag, att hon inte är bland de nominerade till FIFAs världselva som anfallare. Vi behöver inte gå närmare in på de nominerade till den listan, för det var något alldeles utomordentligt, alltså icke-initierat, som dök upp där från FIFA-kontoret. Inte första gången det händer.
Nej, jag håller med.
Men bara värt att notera.
Absolut. Och Häcken, ja, de jobbar nog en del på kontoret där, Martin Eriksson och gänget. Vad har vi mer då? Det har ju hänt en hel del. Vi kanske kan ta Djurgården till exempel, där det har hänt en hel del och är på gång med mer grejer. Men man har alltså tappat kaptenen Kila van den Bulk just då till Kristianstad istället.
Power move på en annan nivå kan man väl säga, ja. Från Kristianstad ändå, tycker jag.
Man visar var i hierarkin de olika lagen befinner sig här när Kila van den Bulk landar i Kristianstad då istället, kapten i Djurgården. Fanny Long får inte förlängt kontrakt. Man har taggat av en hel del spelare. Hanna Ekengren får lämna, och så har man då värvat in lite också, som inte Emma Kullberg, men lilla syster Sanna Kullberg som flyttat till Stockholm. Vi har Tove Almqvist också presenterad, och enligt våra uppgifter så är ju även Ebba Wider på gång till Djurgården. Hon är väl inte presenterad än, va?
Ebba Wider är väl inte presenterad än, men de presenterade ju Emil Lövgren här nyligen. Det är ju en spännande värvning också. Känns som en smart rekrytering att få in liksom i defensiven där också. Stina-Lisa Johansson har också kommit in, spännande spelare. Tycker de har värvat bra. Jag tycker det är intressanta värvningar de har gjort, och det känns som att det finns en tanke bakom dem med långsiktighet i det. Sen är det ju anmärkningsvärt spelarna som de tappar, för det är en jävla tapp. Jag tycker att någon som man pratar lite om bland tappen är ju Elisabeth Addo. Nu var det ju så att man kanske inte hade säkert att man skulle förlänga med henne oavsett, men jag tycker hon spelade upp sig ganska rejält under hösten och var en av lagets absolut bästa spelare. Den mittfältpositionen, ja, nu kommer ju Almqvist in och kanske sannolikt vidare också, så att där täcker man ju på så vis. Du kommer lösa den här problematiken Djurgården hade med att man hade för många icke-inhemskt fostrade spelare som gjorde det lite rörigt i liksom trupputtagningen. Den aspekten löser det ju, men det ser man ganska tydligt, man har tänkt på också med värvningarna, för nu är det ju inhemska spelare man värvar. Tycker Sanna Kullberg är en strålande värvning i det här läget också, så att ja, det lär hända mer saker i Djurgården, men de har i alla fall varit ett av de mest aktiva lagen hittills och varit väldigt tidiga med sitt bygge inför nästa säsong.
Ja, jag tycker, jag vill bara fylla på. Jag tycker om man ska ha någon lista på vilka som leder silly season, som sagt, det är väldigt långt kvar, så tycker jag de ligger väldigt, väldigt bra till. Alltså, du stärker liksom både alltså viktiga ledargestalter liksom, med Emelie Löfgren, den erfarenhet hon har liksom som back. Och visst, de har tappkar van der Bulk, men okej, då tar man Kullberg och Löfgren på de platserna. Stine-Lisa Johansson tycker jag kanske är elitettans vassaste forward, oerhört talangfull, kan blomma ut här. Men även vi inte glömma, de värvade tidigt i somras Alice Bergström från Älvsjö. Det är också en ung spelare jag följt många år, som det är en otrolig power i den. Så att de har yngre spelare som kan blomma. Tove Alkvist kan ju hålla faktiskt landslagsklass i hennes bästa tider. Så att jag tycker de ligger väldigt bra till och tänkt till lite med sin trupp vad de vill göra. Jag tycker inte ett lag som Djurgården ska behöva ha 12 utländska spelare och inte kunna ha alla på bänken. Det tycker jag är för svagt förra året. om jag ska vara ärlig.
Ja, för du var ju ganska kritisk till hur de byggde truppen i fjol och just det här att man inte ens kan ha alla spelare på planen som man har värvat in. Vad tänker du om det som händer nu och vad de står sig inför 2022?
Nej, men jag tycker att det här ser, de måste fortsätta förstärka lite till, men jag tycker att man sätter ut en riktning att både ung talang och svenska potentiella landslagsspelare som ska blomma och sen etablerade, jag tycker man har en helt annan strategi och då, så tycker jag det ska se ut. Så att jag tycker Djurgården ser väldigt spännande ut här, och det är väl en annan signal jag vill skicka till hela, om man tittar generellt, kanske inte på värvningen men vad klubbarna har lyckats göra med sina etablerade spelare, att de har förlängt så mycket kontrakt, att man har byggt, och man har också sett att det inte bara ett år utan det är 2 år och 3 år på flera kontrakt i många klubbar. Det är för mig, jag tycker man tar ett stort steg obestående av svenskarna, att man har gjort de förlängningarna i god tid, för det kan man göra innan årsskiftet och sätter ju grunden för vilka som ska komma, och att man skriver längre kontrakt. Jag tycker ligan ta steg professionellt, och sportcheferna och klubbarna som jobbar med det här har gjort ett bra labb så långt. Sen ska det nu då läggas till sista pusselbitarna, och de blir ju avgörande vilka som är mest konkurrenskraftiga, och där finns det många pusselbitar kvar i många klubbar ändå.
Vilka klubbar tycker du har störst hål då? Vilka behöver börja lägga sitt pussel och hitta de där bitarna som ska in i det?
Det är såklart, det är också på väntansbilden, men vi har redan hänt tecken, men det är klart att Rosengård kommer också fylla på. Jag ser de som stora favoriter redan nu, för att de spelarna som är kvar högkvalitativt, men de måste fylla på med fler spelare i den truppen, och det tror jag att de kommer göra, så jag är inte speciellt orolig för Rosengård. Men sen är liksom, egentligen alla lag tycker jag saknar ett par viktiga, det är inget lag som känns klar faktiskt. Det är väl det gemensamma, alla som ska vara där uppe. Kristianstad har tagit ganska mycket, så de är väl de som har kommit längst av toppklubbarna tycker jag, som helt trupp. Förlängt ganska mycket, balanserat, smarta inhemska värvningar från andra lag med kryddat internationellt. Det känns som Elisabeth Gunnarsdotter har full koll på vad hon gör där. Ska Eskilstuna ta ett steg till så behöver de också hitta några liksom spetsspelare. De har en väldigt stabil grund, viktigt. Vilka av de lagen är nedre i gängroden? Jag tror vi sitter och väntar på Hammarby. De har värvat. De har plockat in spännande norsk spelare bland annat. Men där, alltså ska de vara med och konkurrera om absoluta toppen, så kan det ju kanske bli något, det vet jag om man pratar om smällkarameller, men det skulle nog Hammarby kunna leverera när man minst anar, tror jag.
Alltså, ja, då, där man tittar där, liksom, Vilde Haslund är jättespännande vad hon kan göra. Jag har väl varit väldigt bra i Norge, jag ska väl ta att säga, jag har inte sett henne spela där så mycket, men allt man har hört har ju varit väldigt positivt. Adelina Engman fick vi bekanta oss med i Växjö under säsongen här under hösten. Också ett intressant drag tycker jag, att man tar in Engman. Det känns som någon du vill liksom bredda den offensiva leden med, för att du vet att vi måste ha en bredare trupp för att det ska kunna funka över hela säsongen, när man inte ska få de dipparna man fick nu tidigare. Men det största hålet där är väl att du måste ju få in en ny ytterback nu när Hanna Lundqvist går till Atletico Madrid. Otroligt spännande övergång för övrigt där också att se. Och smart val av Lundqvist tycker jag, att gå till Spanien. Det stöttar jag. Men där måste de ju få in någon i alla fall. Det skulle bli väldigt spännande vad det är för namn som kan bli aktuella då. Men Hammarby lär ju göra mer än vad de har gjort i alla fall.
Ja, ytterback måste de in. Lundqvist måste, tycker jag, in en till mittback faktiskt. Även fast... De båda Karlssons håller nog, men de behöver ha konkurrens och de behöver ha ännu mer speed i backlinjen tycker jag. Och de behöver ha även om Hanna Folkesson kanske får vara skadefri, så behöver de en till riktigt vass central mittfältare. Jag håller Fanny Hjelm väldigt högt också, men det behöver konkurrens, det kan inte bli som i år där, alltså, så de har ett par pjäser som kan bli helt avgörande hur bra deras säsong kan bli.
Nu vet jag inte hur långt, liksom, hur stort intresse det fanns där, men det känns ju som att de borde i alla fall ha varit med i diskussionerna med Nemi Alanen. För det känns ju som en sån spelare som hade kunnat gå in och liksom ge den extra pushen på det mittfältet. Nu hamnar ju hon i Kristianstad, en jättebra värvning av dem. Plocka, ja, Växjös bästa spelare förra säsongen. Det måste man ju säga också att Kristianstad är ju också, det är många intressanta, ja, transatlantiska namn som dykt upp där, liksom Gabriel Carl, Evelyn Wiens bland annat, som man inte riktigt har kanske superkoll på, men som kommer med goda lovord. Amanda Andradottir, ja, de brukar ju kunna fynda i Island, där de har varit ganska bra på. Och sen också ett annat, på tal om, som sagt, power move på annan nivå, när man, ja, grattis IFK Kalmar, nu tar vi Klara Rybrink och Tabby Tindell. Så, och liksom ställer till ert lagbygge in, liksom återkomsten till allsvenska mer eller mindre från första sekund. Så de har ju också varit jätteaktiva, men det lär ju hända mer även där.
Ja, där kan vi väl komma in på det jag är lite orolig för. Jag är ju lite orolig för de tre nykomlingarna.
Ja, alltså...
Inte lika mycket för Umeå som sprang hem den här serien, men som ändå då tappade en del namn. Men det känns som att det inte har hänt jättemycket hos de tre nykomlingarna än. Jag vill se...
Alltså Kalmar har ju blivit internationella Kalmar. Det är ju ja. Lite intressant att de har ju gått ut och tagit namn som man kan... Ja, vissa så här. Juliet Kempi bekantade vi oss med under hösten. Hallberga Gisladottir var ju en liksom stabil pjäs i AIK förra säsongen och är ju en klok rekrytering på så vis. Men jag ska väl ärligt talat säga, jag har ingen koll på Annie Williams från Lazio. Eller liksom Alyssa Walker från Iowa. De har ju varit ute och tittat. Jag vet inte hur liksom utbredd IFK Kalmars scoutingverksamhet är. Men uppenbarligen har de i alla fall breddat vyerna med där de har plockat in. Paige Culver ska väl säga från Bordeaux här också. Så att det är ju väldigt oklart vad de kan få ihop av det här gänget som de har värvat ihop. Men det blir väldigt spännande att se. Men då är man nästan lite mer orolig för BP. Måste vara att BP ändå värvar ganska mycket liksom utifrån sin filosofi. Det är lite yngre spelare, det är från liksom lägre divisioner man plockar spelare som har potential. Och sen tror jag också att en spelare som Frida Törnqvist man plockar in från Hammarby kan få ett lyft när hon får en kanske en mer ordinarie roll än vad hon hade i Hammarby. Jag tycker hon har bidragit med pigga inhopp under hela säsongen. Men såklart att det finns en viss oro över, för att alla de här lagen behöver ju förstärka på ett eller annat sätt för att hålla sig kvar.
Ja, men jag håller med Anna där. Jag tycker att man vet också historiskt hur tufft det är var nykomlingar. Och det vet även Umeå, för de har varit det förut. Och de var ju, tycker jag, för sig lite att man såklart bästa lag. Och det kommer skicka signal. Så de har ett grundspel, de har också mycket yngre spelare som kommer bli bättre. Men jag tycker ändå att det krävs att de värvningar de gör kanske inte är absolut spetsvärvningar. Det är snarare det jag tycker de har kryddat med. De har hela bredden, de har ett grundstomme, de har spelare i varenda lagdel. Borde ha kanske lärt läxan och verkligen tagit några klassspelare. Vad kommer Lisa Dahlqvist spela nästa år? Hon har inte, i alla fall ung och lovande. Liksom. Någon verkligen liksom, diamant borde de ha kryddat med. Det hade de behövt för att stabilisera. Då har de kanske kunnat verkligen liksom tittat uppåt. Kalmar likadant, utan att veta det, för med all respekt. Men om de har tänkt till och har en strategi för alla de här värvningarna, det finns ju många namn från olika spännande klubbar. Men är det ihopplockat med syftet att bygga en trupp? Det får vi väl se. När jag tittar på spelarna så ser jag inte riktigt vilka som ska passa ihop med vad och hur ska man spela. Vi vet inte hur de ska spela heller för man är ny tränare i år.
Exakt.
En erfaren tränare som har många klubbar, David, som jobbar otroligt fysiskt. Men svårt att bedöma vad den där truppen ska göra. Jag håller helt med, också med BP. BP kan väl kanske heller inte ha den förutsättningen. Vad kan de värva? Frida Törnqvist, smart värvning, hårt jobbande spelare. Jag tycker också Emilia Bengtsson från Lidköping, om man pratar sådana här tvåvägsspelare, man får haft en defensivt balanserad mittfältare. Det kan man fundera på. Vad kommer BP behöva göra i Ovastamman svenskan? Sannolikt kommer de behöva anfalla mer eller försvara mer. Kanske försvara lite mer, täcka ytor, vinna dueller. Det tycker jag är en väldigt klok värvning. Och jag vet också att som BP:s sportchef i Staffan Jakobsson, som varit sportchef många år, liksom, har en god plan. Det kanske Kalmar också har. Det skulle vara kul att få ställa frågorna liksom, till det. Men nej, att alla tre kommer få det tufft, tror jag.
Annat lag, jag är lite så här fundersam över det i AIK i det här läget också. Jenny Nordin är ju en väntad värvning, men det är också en väldigt bra värvning att få in hennes liksom, arbetskapacitet och rutin i det försvaret. Jag tycker det behövs. Men samtidigt, Santa Mäki tycker jag är ett tapp som inte pratar så mycket om, som gått i Umeå. En smart värvning av dem också, tycker jag har varit nyttig för AIK under säsongen. Som sagt, Gisladottir går till Kalmar, men de behöver väl kanske få in och ner. Vi får se hur det blir med liksom Konja Plummer, om hon blir kvar eller inte. Hon sa sig väl upp kontraktet där med Orlando också, borde ju vara tillgänglig. Där tycker jag är någon man skulle prioritera att försöka förlänga om hon är intresserad av att vara kvar en säsong till i AIK, för jag tyckte det var en väldigt väldigt trevlig bekantskap här under sen hösten när hon dök upp i serien. Men det är ju, de behöver ju också ha någon form av spets för att väcka någon form av tro i det här laget, förutom att man såklart behåller Honoka Hayashi vad det verkar och Hanna Davison. Det är ju jätteviktigt i sig, men någonting mer att krydda det här med hade varit spännande att se för AIKs del.
Verkligen, men också det AIK. Alltså AIK fotboll, titta totalt sett vad den föreningen omsätter, vilken maktfaktor det är liksom inom här i fotbollen. Ja, nästan som man vill säga, kom igen, ge förutsättningar nu för att de vinner på ungdomssidan, både på dam och här. Och det är klart att det här, de måste ju förstärka. De ska ju inte behöva vara en säsong till i botten och bostama svenska. Det tycker jag inte, när man har det, de ekonomiska musklerna faktiskt.
Mm. Så är det ju, och det finns ju, jag tycker ju också att vi var inne på Rosengård lite innan, man väntar ju på vad de skulle kunna få in för namn där. Men om vi tittar i Skåne, vi har pratat Kristianstad, vi har nämnt att Vittsjö tappar Vider och Tove Almqvist, man har plockat in Jutta Rantala, man har plockat bra in värvning, alltså. Linda Sällström, vad känner du kring Vittsjös förstärkningar, Per?
Ja, men just Rantala stabilt, kanske inte blomstrar helt, men spännande, tror jag kommer passa jättebra i Vittsjö. Men Linda Sällström, visst, hon har varit här tidigare, det kanske kan vara den smartaste värvningen. Hon gör ju mål i vilken klubb hon än är. Och vilket, oavsett det är landslag, klubblag, Sverige eller någon annanstans. Så att, och hon har varit i Vittsjö tidigare. Så det är också det. Alltså, hon känner till det. Tycker jag är en väldigt, väldigt bra värvning. Och just den här forwarden som gör över 10 mål. Kanske upp mot 15. Kan Vittsjö få en spelare som gör en forward som gör 15 mål. Då kommer de vara konkurrerade där uppe. Får de inte fart på Linda Sällström, då blir det ett mittengäng. Sen bör man även titta på vem ska tillsammans med Mårtensson där träna dem. För att Robert Bergström har ju lämnat. Och Thomas Mårtensson vill alltid ha någon som han jobbar med. Så att det blir också en signal. Vad kommer Vittsjö, hur kommer de att spela? Och det kanske de väntar med värvningar, för de vet att de ska komplettera tränarteamet.
Så kan det mycket väl vara. Vi har inte heller nämnt Eskilstuna. Vad händer i Eskilstuna egentligen?
De har bytt målvakt. Det är väl där de har gjort. Katrin Frein har tagits in, en av många Växjö-spelare som blir kvar i damallsvenskan. Det är väl typ snart hela startelvan. Det är väl några till som ska placeras ut i diverse klubbar innan vi är helt klara där. Men ja, det är väl där de har gjort. Annars har man ju varit väldigt lugna ändå överlag. Var väl någon mer värvning de har gjort som jag inte har just nu i huvudet, om jag inte är helt ute och cyklar här. Men det lär ju hända mer därifrån. Det är dock en viktig förlängning där med Lin Vickius nyligen, som han har förlängt kontraktet med. Jag tycker hon tog jättestora kliv under den här säsongen, och viktig att behålla henne också inför fortsättningen.
Linköping är ju de som har värvat flest Växjö-spelare, så känns det. Det känns som att de ett tag bara...
De har bidragit i det där.
Plockade in den ena spelaren efter den andra. Efter att Växjö DFF tackade av dem på sin Instagram, så dök de upp på Linköpings. Det var bara liksom gå vidare det steget på sociala medier.
Jag kunde väl gjort ett samarbete där liksom. Vi bara gjort ett klipp. Spara tid för någon. Nej.
Ja, men Nelly Karlsson tycker jag är jättebra värvning. Även Lennarsson. Just Nelly Karlsson tycker jag lite varit lite bortglömd liksom. Mm. Vänsterfot, kan spela in mittback, ytterback, men jag ser henne kanske allra främst som en mittback. Otroligt bra huvudspelare, bra i sitt, liksom, sitt offensiva spel. Väldigt bra värvning tycker jag av Linköping. Men sen som sagt, sen är det med tanke på deras säsong, de tappar ju ändå fina månader där mitt i säsongen och lyckas inte riktigt ersätta henne även om Momiko kom in. De gjorde en bra avslutning, men ska de tävla i det absolut högsta skicket och konkurrera med Häcken och Rosengård om och Kristianstad om medaljer, så kommer det behöva komma in några. Nu har de kanske ersatt det de har tappat, men fortfarande är kanon. Vem ska vara forward här? Vem ska göra mål?
Ja, alltså, såklart det finns en liksom, utvecklingspotential på en spelare som Simonsson eller på Vangsgård och Kapox, men någon mer central forward måste de ju få in. Och här när vi tittar på andra värvningar så måste man ju tänka att Linköping borde i alla fall ha varit med och kontaktat Adelina Engman, och borde varit med och kontaktat, ja, nu var vi Sällström var väl liksom självskriven om skulle hamna i Vittsjö, men likväl att det finns ju forwardsalternativ att titta på, där borde de ju vara med på hugget, för att de behöver ju få in en målgörare på topp och kanske någon med lite mer rutin och liksom power också, för att få någon liksom tydlig referenspunkt centralt framåt, med all respekt till liksom Therese Simonsson, men jag tycker det behövs någon mer central liksom anfallsalternativ där.
Håller helt med. Och skulle man nämna dem, precis som vi tar Eskilstuna sist, visst det behövs någon mer, men titta deras trupp. De har ju nyckelspelare i varenda led. Jag tycker de känns en av få lag som har kunnat behålla nästan allt de vill ha och inte tappa någon större tapp. Och har väldigt bra förutsättningar att lägga de sista pusselbitarna. Linköping behöver lägga någon, tänka till lite till här. Nu har man fixat det backlinjen tycker jag. Men man måste sätta den här forwarden, eller kanske till och med två.
Det behöver man. Jag tycker det blir intressant att se med lösningen man fick till där med Nilla Fischer för att få henne att spela vidare med att hon också ska kunna vara föräldraledig under tiden. Hon meddelade ju själv att hon får inte välja själv vilka pass hon står över och så här. Man kan inte välja bort de jobbigaste intervallpassen eller idioten eller annat tråkigt, utan de skulle väl fila på detaljerna fortfarande då kring exakt hur det ska gå till, men det känns ju ändå bra att Nilla Fischer spelar vidare efter säsongen hon har bakom sig.
Verkligen, väldigt kul för obostånd och svenska.
Och vi har två lag då som vi inte har nämnt. Jag hade inte tänkt att vi skulle behöva nämna alla, men nu när vi bara har två lag kvar så kan vi väl också diskutera kring vad ni säger om KIF Örebro och Piteå är ju då de två lagen vi inte har varit inne på.
Jag blir nyfiken på vad Elsa Pellegander kan hitta på för att ge ett A-lagskontrakt i en så pass ung spelare, 15 år. Det säger någonting om någonting. Så det ska bli väldigt spännande att se vad hon kommer få för roll. Och sen har vi KIF Örebro har vi liksom hyllat tidigare för hur de har agerat liksom med kontraktsförlängningar på spelare som ja, Jenna Hellström, Carly Wickenheiser, Hoff Persson och så vidare.
Ja, de hade ju en helt galen intensiv period ja, där det kom dag för dag för dag. En helt...
ja. Sen är det ju mycket så. På att de det är ett kredit i deras sociala medier och sånt att de verkligen jobbar med att promota de här grejerna och det har jag varit inne på förut att då syns det också.
Ja.
Men Elsa Pellegander, ja, 15 år... Alars kontrakt, det blir väldigt spännande att se vad hon kommer få för roll som sagt. Angående Piteå, ja, att tappa Jenny Nordin, det är ju såklart ett jättetapp för dem. Men samtidigt, man har fått in Benediktsson från Vittsjö. Finns väl vissa detaljer du måste ersätta där. Guro Pettersen har ju lämnat och flyttat hem till Vålerenga igen. Där har ju för sig Nicole Persson, är ju tillräckligt bra för att vara en första målvakt i det här laget. Sen har man ju värvat då Mandy McGlynn från New York Gotham FC. Jag älskar det där klubblagsnamnet för övrigt. Som de har värvat in, jag ska helt ärligt säga med all transparens att jag har ingen aning vilken nivå hon håller. Men de har i alla fall ersatt Guro Pettersen i truppen. Jag vet inte vad du säger Per om Piteå.
Men jag tycker Piteå har ju en tung säsong med sig. Och egentligen inte på grund av någon anledning utan kanske för att spelarna helt enkelt inte räckte till. Och det ser inte ut som man har förstärkt än så länge. Så att det är nog lättare sagt än gjort. De har pratat om det själva att bedriva fotboll högt upp. Att det är större när klubbarna får bättre ekonomi, då blir det ännu tuffare för ett lag som Piteå värva. Då måste de stoppa fram. Alltså, jag tror att de behöver prata om vad de gjorde tidigare. Visst, de var nästan guld, men spelare kom dit och kanske hade lite tungt i karriären eller liksom hittade fokus och Pauline Hammarlund kom upp till Piteå och helt plötsligt blev hon en skyttedrottning och så gick hon vidare i karriären. Det Stellan Karlsson, otroligt skicklig tränare, att de måste komma tillbaka till där de var förut. Att man kommer till Piteå och fokuserar på fotboll och hitta sig själv och bli ett extremt hårt arbetande lag och vinna matcher. Just nu ser det tufft ut tycker jag för Piteå. De behöver göra mer saker. KIF Örebro åt andra sidan har ju behållit många bra spelare. Ni pratar om Elsa Pellegander. Jag skulle vilja också prata om Emilia Pellegander som är oerhört talangfull central mittfältare som blir förvånad att inte fick spela mer förra året, men jag tror hon kommer vara ordinarie år. Och där har du en spelare som kan då gå hela vägen tror jag, om jag sticker ut taget redan nu. Synd däremot är en sån spelare som inte heller flöt förra året, Sara Lilla Vidlund född 01, ung spelare, att hon lämnar klubben. Där tyckte jag var lite hon var med U23 tidigare, hon fick inte ut max. De ska man helst inte tappa, men så att de behöver väl sätta några spelare till. Men att förlänga med rookien Anna Sandberg i treårskontrakt, det visar ändå lite signaler vad KIF Örebro kommer, ja, de kommer att vara stabilt lag även nästa år kan man väl se som det ser ut nu.
Ja, så känns det verkligen. Och Piteå har ju två tunga säsonger bakom sig. Får se om de lyckas vända det då säsongen 2022. Vi ska blicka framåt där lite nu innan vi avslutar den här podden med spåkulan. Ni ska få säga vem som blir positiv överraskning och negativ överraskning. Vi börjar med dig, Makoto.
Positiv överraskning säger jag då att... jag tror ändå att vi kommer få se ett bättre Linköping. Jag tror att de kommer att få ihop någonting. Jag tror att vi inte har sett det sista på den transfersituationen. Och jag tror att Momiki med ett halvår bakom sig kommer att liksom lyfta ännu mer. Vi såg ju bara när hon började hitta rätt här i slutet hur otroligt bra hon högsta nivå hon har. Så bara rent spontant säger jag att Linköping blir en positiv överraskning nästa säsong.
Vilka tror du blir den positiva överraskningen 2022, Per?
otroligt svår fråga tycker jag.
Du får hitta på något spontant som jag gjorde.
Men jag tror faktiskt, jag tycker de unga spelarna i KIF Örebro tror jag kommer ta ett steg till. Och att de kanske inte handlar om att ta vinna eller komma två, men att vara på övre halvan. Det tycker jag är en överraskning om Örebro kommer dit. Då skulle jag säga KIF Örebro.
Anna, du då?
Jag har inte ens hunnit fundera här, för nu kom det andra saker emellan mitt i också i mina tankebanor här. Men vad ska jag säga då som positiv? Jag säger Vittsjö. De kommer att leverera där nere i skogen på Vittsjö IP igen. Det ska också bli roligt att se den, för IFK Kalmar till exempel flyttar ju nu då till Guldfågeln Arena och ska spela på större arena när det också då ska bli en större tv-produktion. Det blir mysigt att se Vittsjö IP i en större tv-produktion. Det tycker jag känns otroligt härligt och tycker det känns positivt. Jag är också positivt inställd till ett lag som finns utanför numera, nämligen Växjö, som ju håller på och toksatsar i elitettan, får man väl ändå säga, med att ha plockat in Olof Unogård som tränare. Man har också plockat in en massa unga lovande spelare som inte då har fått plats på andra håll eller fått speltid i klubbar tidigare, som Evelyn Idje har ju fått svårt att få speltid i Häcken, ska nu då ner i Växjö. Hanna Stocki från Djurgården, Amanda Altheden från FC Rosengård. Så många av de där som har funnits med i trupperna där ska nu in och leverera. Så att, det tycker jag ska bli spännande att se vad de kommer att göra i elitettan. De pratar ju själva väldigt mycket om att det ska bli ett år där nere, sen ska de vara tillbaka. Får väl se om de lyckas med det eller inte.
Du plockar ju inte Olof Unegård som tränare till elitettan om du liksom tänkt att bara hänga kvar där och liksom rulla runt, utan de vill ju upp direkt och det är ganska
tydligt. Jag tror inte att Olof Unegård hade tackat ja heller. Nej, om det inte hade funnits ambitioner om att...
Så är det, så är det.
Det ska upp direkt.
Jag har det helt rätt, han har en plan för det. Men nu när du nämnde, jag glömde ju, om jag får ändra sig, Djurgården.
Ja.
Djurgården, tror jag. Ännu mer, med tanke nu.
Det är skönt, ibland behöver man några extra minuter på sig att tänka. Så nu går vi över då på den negativa överraskningen. Makoto, vilka kommer att få det tufft nästa år eller på något sätt vara en negativ överraskning säsongen 2022?
Det är svårt, jag är ju just nu orolig för AIKs bygge, men jag tror det kommer ske mer saker där. Jag tycker att det är oschysst att kanske kalla en negativ överraskning om någon av nykomlingarna skulle åka ur, för de är snarare positiva överraskningar om de klarar sig. För jag är lite tveksam till IFK Kalmars internationella projekt, jag är tveksam till de kan spela på Guldfågeln Arena. De ska spela på sin gräsmatta vid Kalmar Nyckel. Det är där de har hemma, höll jag på att säga.
Gröndals gröna gräs.
Gröndalsviv, det är liksom där de har haft sin verksamhet. Nu ska de ut i liksom den här ganska personlighetslösa arenan ute i liksom industriområdet eller liksom shoppingområdet precis bredvid IKEA. Det känns inte IFK Kalmar för mig. Jag är lite orolig för vad de har för riktning på det. Sen vet jag inte, om man säger att Kristianstad missar Champions League, är det en misslyckande då?
Ja.
Ja. Då hamnar jag nästan där, samtidigt som jag faktiskt är också genuint orolig för Piteå och deras om de klarar kontraktet här och nu.
Vad säger du, Per?
Ja, han tog halva serien, ja. Så blir
det svårt. Det brukar vara så när Makoto ska helgardera sig här. Det kommer mycket på ett och samma gång.
Uppenbart att jag inte har förberett ett svar på den frågan.
Nej, men jag tror just nu så ser det tufft ut för Piteå med tanke på de två senaste säsongerna. En trend all mening hålla i sig. Och ska jag sticka ut hakan då? Och så, då tror jag också att BK Häcken måste ändra grejer i. Just nu är de långt ifrån klara. Så det beror på, förlänger sina praktiken och står det lugnt. Gör ni inte det, oj, då kan det bli tufft för dem. Det är lättare sagt än gjort att bara fylla de hålen som finns.
Så är det verkligen. Jag har faktiskt tecken som min negativa också med läget. Hur det ser ut just nu och hur svårt man hade att fylla det där hålet efter Filip Angeldal redan i somras. Tappar man fler nu då bärande spelare som, visst, man har värvat in Rybrink på Kullbergs plats och så här, men försvinner Falk, försvinner Blackstenius, ja då försvinner ju stora delar av det här landslags erfarenheten som har funnits i Häcken. Så att de får faktiskt stå och jobba lite om inte de ska bli omsprungna i den här serien, tror jag.
Men ditt guldtips då, Anna?
Ja, det är... Just nu är det inte Häcken, kan jag säga. Som tur ska man ju inte tippa guld redan nu. Det kan ändra sig, för jag tycker just nu så känns ju Rosengård oerhört givna som guldfavoriter.
Vi har inte nämnt Rebecka Knak.
Nej.
Det är bara namnet Knak tycker jag är roligt. Men, jag kan, men också Freiburg liksom tar in. Det känns som att de ändå har så god koll på den tyska marknaden i Rosengård också. De har ju värvat därifrån förut i form av Bianca Schmidt bland annat. Så att
det blir, jag tycker väl... det är rätt att ta upp henne där. För att vi, Josefin Rybrink, superbra värme med Häcken. Men det här är ju i samma klass som inte ännu högre klass i Rebecka Knak, som ändå liksom tysk landslagsspelare, att efter Rosengård, visst hon inte varit ordinarie, men ändå att man kan plocka det till den laget, tycker jag också sänder vissa signaler vilka spelare Rosengård letar efter. Så att,
och kontrakt i 2024 också dessutom.
Väldigt mycket så. Okej, hörni, vilka säger ni vinner guldet då?
Ja, FC Rosengård säger jag i alla fall. För jag är precis, håller med er om era Häcken-analyser. Det känns som att det saknas lite detaljer där. Jag tycker att Rosengård... Sen är det ju det klassiska, nu ska de hantera dubbla fronter och så vidare. Och vi kommer diskutera samma saker som vi gjort förra säsongen när det väl liksom börjar brännas till. Men jag tycker att de har så pass mycket på plats. Sen är förlusten av Sanne Trölsgård är inte bara en detalj, det är inte bara en petitess, för jag tycker att hon med allt, så hennes mångsidighet på planen och liksom målsinne och allting, men också spelaren utanför planen, vinnarskallen, veteranen liksom, tros, alltså man blir chockad när man ser att hon inte var så många år som hon faktiskt var i klubben. Man tänker att hon varit där i 10 år, för att hon har haft en sån vikt för det här laget och varit så självklar i det här laget, tycker jag. Det är en jättetapp för dem. Och det ska bli väldigt spännande hur det här påverkar dem. För jag tror att det är en sån där typ av spelare som man kan säga att jag har ett spelartapp, jag vill inte så mycket. Men jag tror att spelare som Sanne Trölsgård kan göra ganska mycket. Och det blir ett hål efter henne när hon försvinner. På alla sätt och vis. Det ska bli spännande att se hur de hanterar det. Det ska bli spännande att se när man, vet inte, René Slegers får ett försäsong, en hel försäsong på sig att styra det här, få välja hur en spelare som Tigen Maika kommer att leverera när hon liksom går in i en säsong som första målvakt i Rosengård, hur Gudrun Arnardotter kommer att se ut när hon går in i en säsong som första val i mittlåset. Det finns många aspekter. Hur Loretta Kulashi kommer liksom lyfta också efter det, kanske målmässigt lite svagare höst här efter anslutet från Eskilstuna. Men här och nu så säger jag efter Rosengård.
Det tog lång tid att svara på den frågan. Ja.
Jag tycker det är ganska enkelt. Jag är mest orolig för att Rosengård ska bli överlägsna som ser ut nu. Och det tycker jag inte vore bra för serien. Jag hoppas både att Häcken men även andra, liksom Kristianstad, Linköping, Hammarby kommer igen. Alltså just nu tycker jag Rosengård ser överlägsna ut. Det är bara, jag säger bara, Jelena Sjankovic och Caroline Seger i laget. Då måste de andra lagen, då är de utmanade redan nu. Så att just nu mest orolig för att det bor jämt.
Jag håller helt med i den spaningen. Och med det, hörni, ska vi faktiskt ta och stänga den här podden för i år. För nu blir det ingen comeback i 2021. Det är ju inte så himla mycket kvar på det här året. Utan vi kommer tillbaka igen 2022. Och det blir ju ett otroligt spännande år. Både med då den damallsvenska säsongen som väntar. Men också det EM som vi var inne på inledningsvis. Så ja, det finns mycket att se fram emot. Jag säger god jul till dig och Makoto och Per och alla ni som har lyssnat. Och gott nytt år! Vi hörs igen 2022.
God jul på er!
God jul!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Samuelsson.